When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag tror att det var ganska jobbigt för många av mina jämnåriga. För det blir så på något sätt små flickor mellan 10-13. Det blir lite konkurrens om allting hela tiden och blir lite tjafs och så. Och ja, jag vet inte, jag tror att många tog det personligt på något sätt när jag kom och krossade hela fältet och simmade så snabbt. Även fast jag inte riktigt la ner så mycket tid som alla andra på träningen.
Men det kan jag tänka mig väckte en del avundsjuka.
Ja, det gjorde ju det. Men sen var jag, får man ju tänka det, jag var ju två huvuden längre än alla andra och väldigt storvuxen för min ålder. Så jag tror att jag hade ju en fördel på det och sen att jag hade en enorm talang. Och det är inte alla som får en sån talang, tror jag.
Nej, det är sannoliken inte alla som föds med en sån talang. Och långt ifrån alla som håller hela vägen från överlägsen 12-åring till att slå världsrekord och få stjärnstatus som senior. Det var klart att det väckte känslor hos hennes unga konkurrenter som kämpade stenhårt då under de första tävlingsåren när hon bara tränade halvhjärtat men ändå krossade alla. Veckans poddgäst är simstjärnan Sara Sjöström, född den 17 augusti 1993. Hon hittade mot alla odds till sporten som är som gjord för henne. Det har regnat medaljer över Sara Sjöström under i stort sett hela karriären. 2 VM-guld på långbana och 3 VM-guld på kortbana. 7 EM-guld har det blivit och hon har slagit ett otal världsrekord. Senast under VM i Doha nu i december. Ett VM som avslutade hennes bästa landslagsår hittills. Den tyngsta motgången så här långt var OS i London 2012 där Sara var ett stort medaljhopp men blev sjuk inför och inte kunde leverera. Och därmed blev hon en stjärna som i mångas ögon misslyckades. Känslan efter det berättar hon bland annat om. Men som sagt, det var bara en slump att det blev som det blev. Innan du visste att du skulle bli världsstjärna i simning, vem var du då?
Ja, då var jag en ganska lat tjej, tror jag. Jag ville inte anstränga mig allt för mycket. Utan efter skolan var det mycket så att man skulle gå hem till kompis och spela dataspel eller baka kokosbollar. Och ja, jag vet inte. Jag tror att det var ingen självklarhet att jag skulle börja med sport.
Höll du på med någonting? Någon form av sport? Annat än simning eller vad som helst?
Det var lite grann att man testade olika sporter. Jag testade basket någon gång. Och för det tyckte ju folk att det var det som jag skulle lyckas på. Eftersom att jag var så lång när jag var liten. Fortfarande lång, men jag var väldigt lång för min ålder då. Men, och då var det självklart basket och sådär. Men jag var ju livrädd för bollar. Så det kändes ganska självklart att en bollsport var ingenting som jag skulle hålla på med.
Kommer du från en idrottsfamilj annars? Du har 3 syskon.
Nej, ingen som riktigt har hållit på med idrott sådär på en hög nivå. Inte mina föräldrar eller deras föräldrar heller. Så det är en ny generation nu när jag har börjat med det. Kanske får mina barn och deras barn att fortsätta med det också. För det är väldigt bra att hålla på med idrott.
Hur öppnades dörren då till simningen?
Det var så när jag var 8-9 år där så flyttade jag från Västertorp till Haninge och då bytte jag skola och då blev jag bästa kompis med en tjej som höll på med simning. Och då blev det ju istället för att man gick hem och baka och spela dataspel, det blev mycket att man ibland hängde med henne till simbassängen då. Och i början var det mycket så att man tittade på henne när hon tränade. Men sen så frågade de om jag ville träna också. Och då hängde jag ju på några simpass.
Hur gammal var du då?
Jag gick i 3:e klass. Var man då 9, 10 år.
Ja.
Ja. Så det var, sen så fortsatte man med det där. Det var ganska, det var liksom ingenting som jag tyckte var jätteskönt. Så det var, alltså jag gick ju direkt till en tävlingsgrupp. Så det var ingen, det var inte så att jag började en simskola eller någonting som man kanske, många kanske börjar med, utan det var direkt in i en tävlingsgrupp. Så det var såklart väldigt tufft för mig, för jag hade ju ingen aning om hur man gjorde de här vändningarna och hur man skjuter ifrån startpallen, eller jag hade inte någon aning om någonting. Jag kunde inte ens simma fjärilsim, och jag låg där och simmade fram och tillbaka utan att göra de här vändningarna. Så det var väldigt tufft, men jag brukade vara med i början på passet, sen så brukade jag dra iväg till duschen istället när det blev lite för jobbigt.
Men då, för att din kompis var med i den tävlingsgruppen då?
Ja, precis.
Vad heter hon då?
Isabella.
Ja. Har en del att tacka Isabella för idag då? Eller?
Ja.
Som drog in dig? Eller?
Jag har ju tackat henne väldigt många gånger, för att det är ju, självklart är det ju en, lite av en slump liksom, att man, att jag började i samma klass som henne och att vi blev bästa kompisar. Det hade lika gärna kunnat vara så att jag blev bästa kompis med någon annan i klassen. Man vet ju inte, men det känns ju lite så här som en slump att det blev så. Och det är ju man ju väldigt tacksam för, att det var henne jag blev kompis med.
Kommer du ihåg när du liksom kände att du, det här är jag bra på?
Jag kommer ihåg att många sa till mig det, att mitt vattenläge var väldigt ovanligt.
Vad menas med vattenläge då?
Nej, men det är att jag ligger bra i vattnet och jag flöt som en kork i vattnet. Gjorde jag. Och jag lärde mig väldigt snabbt hela tiden. Och jag hade jag var väldigt duktig på att ta ut mig på tävlingar. Och det var liksom inte det här att jag, alltså jag försökte hela tiden att vinna. Så det var väldigt tufft för alla i min ålder att hänga med. Det gick ju väldigt snabbt redan efter första året som jag hade börjat med simning.
Ja.
Och sen så gick det ganska snabbt också tills jag kvalade till ungdoms-SM. Och jag visste inte ens vad ungdoms-SM var knappt. Utan det var någon som kom och sa till mig att jag hade kvalat. Och så, aha, okej. Då tänkte jag att det var ju jobbigt att jag skulle simma ungdoms-SM, för då försvann några dagar av sommarlovet. Det var istället för att man är ledig på sommar var det ju att man skulle åka och tävla i slutet på juli och hela sommaren. Men ja, då fick man göra det ändå liksom, och tänkte att ja, jag testar, ser hur det går. Och då tog jag ju medalj. Först var det något lopp som jag kom åtta i finalen på, sen var det en annan lopp som jag kom tvåa på. Och det var ju 104 sim på mitt första ungdoms-SM.
Under hur lång tid hade du tävlat då överhuvudtaget när du tog din första SM-medalj?
Ja, det är ungdoms-SM där. Och då, jag tror att jag hade tränat kanske i två år eller någonting. Och det var ju väldigt, jag utvecklades väldigt snabbt i året. Och sen så bara gick det framåt. Och året efter så var jag med i ungdomslandslaget och fortsatte att förbättra mitt personliga rekord på 104 sig med många sekunder. Och sen året efter det så blev jag uttagen till landslaget. Så det gick väldigt fort. Och jag vann medaljer på världskuppen och slog svenska juniorrekord. Och även då hade jag ingen koll på vad svensk juniorrekord var. Det var någon som sa till mig, ja, nu slog jag ett juniorrekord. Och sen inte nog med det så, efter 2008 så kvalade jag till jag var med på EM i Eindhoven 2008. Och det var ju OS-kval också. Och då kände jag att jag hade en bra chans att kvala till OS, som gjorde en riktigt, riktigt bra tävling i EM i Eindhoven. Och det kan man ju säga att jag lyckades med, för då vann jag ju också.
Ja.
och då kvalade jag självklart till OS, och då var jag bara 14 år gammal.
Du var 14 år, ingen har varit yngre som har vunnit EM-guld i simning. Mm. Hur kommer det sig, tror du?
Ja, jag tror att jag har en enorm talang. Och jag tror att det här med att jag har inte riktigt, jag har aldrig varit det här som verkligen sätter upp jättetuffa mål eller någonting sånt där när jag var så ung, utan det kom lite av sig själv hela tiden, och det bara blev. Och min mamma sa ofta till mig att jag får försöka så gott du kan och lite till. du kan inte göra så mycket mer. Och det var lite det man hade i tankarna. Och så, ja, bara gick det snabbt.
Vi ska prata mer om det här chockartade genombrottet som du fick där i Eindhoven. Men om vi backar bara lite grann, kommer du ihåg din första tävling? När du var yngre då, 9-10 år, eller när kom den?
Ja, ja, mamma har ju berättat om det några gånger. Då kom jag inte att se mål på det loppet. Jag tror jag skulle simma 100 frisim eller någonting. Och jag gick upp efter ungefär 40 meter.
Upp i vattnet?
Ja.
Varför då?
Nej, jag kände inte för att fortsätta, så jag gick upp.
Hur gammal var du då?
Jag tror jag var 10 år då.
Ja, så det var din första start med alla startar samtidigt? Liksom.
Mm.
Okej, okay, varför gav du upp då?
Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror att jag orkade inte mer. Jag gick upp och satte mig på kanten och kollade på istället. Men jag kommer ihåg att jag var ganska ledsen såklart, att jag inte klarade det, att jag inte fortsatte hela vägen. Så var jag ledsen efter. Och då bestämde jag mig lite för att okay, nästa gång ska jag klara det.
Ja, du behövde en pröve.
Ja, precis. Men det är ju ganska tufft att köra 100 meter på sitt första tävlingslopp. Vissa brukar börja kanske med 25 meter på sitt första tävlingslopp. Men jag började så tufft man kunde.
Hade någon anmält dig då? Eller
ja, det var jag tror det var någon så här klubbtävling jag var med på då.
Mm.
Men det var tufft av mig att försöka. Sen gick det bara bättre efter det.
Men någon ledare, någon i din simklubb måste ju ha sett din talang tidigt. Hur var det med det?
Ja, det var självklart så att man såg min talang. Det var några av elittränarna som sa till de tränare som jag hade då att de skulle satsa på mig och försöka få mig att fortsätta, även fast jag inte var jättetaggad på att fortsätta på simningen, utan jag tyckte det var lite småjobbigt, och för det är mycket träning när man är liten, så då sa jag ofta till mamma att nu blir det här min sista träningspass, men så gick jag till träningen ändå, så att det var, ja, det kändes bara som att jag, att det var bra för mig. Och det gick ju bättre och bättre också. Så gick tiden så fort och sen helt plötsligt så började man vinna tävlingar. Och då blev det roligare. Så då blev tävlingarna ett litet driv att fortsätta. För det var ju det som var roligare. Jag tyckte ju träningen var aptråkig.
Hur länge tyckte du det?
Nej, jag tror att det var ju fram till... Ja, när jag kom med till landslaget nästan. Jag förstod varför man höll på med den. Alltså, det tog ett tag innan man verkligen fastnade för sporten på något sätt. Det var ganska tufft, men samtidigt så gick det lite av sig själv så där i början. Det gick ju väldigt snabbt fast jag inte riktigt ville hålla på med simning.
Mm. Hur nära var det att det till slut hade blivit så att nej, men det här var ditt sista träningspass?
Det var ju nära varje dag. Det var jättejobbigt att köra de här tidiga morgonpassen klockan...
Ja, hur var
klockan
det?
Klockan sex på morgonen började vi då, innan skolan. Många, många morgonpass.
Från vilken ålder då?
Ja, då var det ungefär från 12. 11-12 år.
Ja. Vilket humör var det då när du kom till simhallen?
Ja, inte så jättetaggad på att träna vid den tiden. Men man gjorde det och jag utvecklade så väldigt snabbt. Och sen så när man kom till tävlingar så kändes det roligt.
Mm. Vad sa dina lagkamrater och i klubben, de jämnåriga som kanske hade tränat simning i flera år, och så kom du och började, och bara efter en väldigt kort stund så var du bättre än dem?
Jag tror att det var ganska jobbigt för många av mina jämnåriga, för det blir så på något sätt små flickor mellan 10-13, det blir lite konkurrens om allting hela tiden och blir lite tjafs och så. Och ja, jag vet inte. Jag tror att många tog det personligt på något sätt när jag kom och krossade hela fältet och simmade så snabbt, även fast jag inte riktigt la ner så mycket tid som alla andra på träningen.
Men det kan jag tänka mig väckte en del avundsjuka.
Ja, det gjorde ju det. Men sen var jag, får man ju tänka det, jag var ju två huvuden längre än alla andra och väldigt storvuxen för min ålder. Så jag tror att jag hade ju en fördel på det, och sen att jag hade en enorm talang, och det är inte alla som får en sån talang, tror jag.
Mm. Hur kunde det ta sig uttryck, den här frustrationen hos de andra, dina jämnåriga, som var två huvuden kortare?
Ja, det var ju lite grann att man man kunde bli lite utanför. Eller jag brukar i alla fall känna det då, att jag känner mig lite utanför så där, att jag inte passar in i gruppen och så. Så det var det ofta att man hängde med de här äldre grabbarna som var några år äldre, att man hängde med grabbgänget istället. Det brukade ofta, ja, det, jag vet inte, jag tror att grabbarna inte är lika så här, känner inte av konkurrensen på samma sätt, så det känns bättre att umgås med dem.
Mm. Tränar du med dem också då, eller hur blev det då?
Ja, man, alltså, i simning så tränar man ju tillsammans, man är ju det är både tjejer och killar i samma gruppen, och du var ju även när man var ung också.
Mm. Ja, och sen så kom ju det här mästerskapet EM i Eindhoven 2008 när du var 14 år. Kommer du ihåg när du blev uttagen i landslaget? Hade du kört något landslagsuppdrag innan dess, eller hur?
Ja, jag var 2007 på hösten, så var jag med på världskuppen i Sydney och Singapore.
Mm.
Det var min första landslagsuppdrag jag gjorde. Det är ju kortbana på världskuppen då. Men då åkte jag iväg med ett gäng andra unga tjejer som var talanger också. Så åkte vi iväg tillsammans med förbundskaptenen, dåvarande förbundskaptenen. Och det var ju jätteroligt. Och så gick det så himla bra. Jag tror jag kom 3 eller någonting på 100 fjärrsim. Och det var ju riktigt stort kliv som jag tog där. Och jag simmade jättebra på världskuppen i Stockholm också på den hösten. Och då blev jag uttagen på det EM i Eindhoven också. Som var några månader senare.
Mm. Och sen så bara, hur överraskad blev du själv?
Ja, jag vet inte.
Eller EM-guldet där.
Jag har försökt förklara 1000 gånger hur överraskad jag blir. Och det är så svårt att förklara. Man måste nog kolla på min reaktion när jag kommer i mål. Så ser man, man hör att jag skriker på det här, man ser det loppet. Och det, man blir så chockad. För att på ett sätt så, ja, alltså jag visste ju att jag hade en chans att kvala till OS. Och då förstod jag ju att jag förmodligen behövde ta mig till en EM-final, den tävlingen, för att ha en riktigt bra chans. Och då var det så. Jag tog mig vidare till semifinalen ganska lätt sådär. Och sen i semifinalen så slog jag svensk rekord. Och bara det var ju hur chockande som helst. Och sen i finalen så såg jag liksom att de andra tjejerna var före mig hela vägen. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag bara, men det här, det är ju som det ska vara. Jag tänkte att de tar det jättelugnt i semifinalen och kommer köra mycket hårdare i finalen. Och jag såg då att de var framför hela tiden. Och sen så, ja, när jag kom i mål så såg jag att det var jag som kom först i mål. Och det hade ju aldrig kunnat tro någonsin.
Nej, vad hände med dig då, när du insåg det?
Ja, man blev ju så chockad. Och det är väldigt tufft att hantera, tror jag. Inte bara, alltså, det är inte bara själva simningen man ska hantera, utan det är massa grejer runt omkring som man måste göra när man har vunnit EM-guld. Det är massa media och sånt där man ska hantera också. Och det är jättetufft. Men jag fick väldigt bra från min tränare. Han hjälpte mig jättemycket såklart med det. Men det är svårt för ett barn att prata med det, tror jag. Och få sådana frågor som man får när man har vunnit EM-guld.
Ja, innan dess så var du ju känd som en supertalang i simkretsar. Men det blev ju ditt stora, stora genombrott. Hur tycker du själv att hur handskades du med det? Just intervjuer, och du blev plötsligt ett ganska eftertraktat villebråd, eller vad man ska säga.
Ja, men jag tror jag tog det ganska lättsamt sådär. Men självklart, man är ju, ja, man hade inte så jättemycket koll på någonting. Så jag vet inte, jag tror att det var väldigt, självklart väldigt överraskande att det skulle gå så bra. Man är nästan fortfarande lite chockad att jag klarade av det. För man tänker på det idag när man, om man träffar en 14-åring eller 15-åring, man pratar med dem, så förstår man att de är ett barn. De är jätte, man märker då att de är ett barn nu när man är 21 år liksom. Men när man var 14-15 år där, så tycker man att man är jättegammal själv liksom.
Ja. Hur förändrade det dig? Blev du kom tillbaka till skolan då gick du i, vilken klass gick du i då?
8.
8 gick du i med en EM-medalj. Och hur var det?
Jag kommer ihåg att jag fick gå upp på någon scen där i aulan och ta emot pris och så här. Ja, det var jättejobbigt. Jag tyckte det var jättejobbigt att gå upp på scenen liksom. Allt sånt där har jag alltid varit lite rädd för. Lite lätt scenskräck har jag alltid haft.
Okej, ja.
Så det var ju väldigt spännande att få göra mer såna saker när det börjar gå bra.
Vad sa dina klasskompisar då, de som inte simmade?
Men jag tror det var, som sagt, man är väldigt liten när man är 14 år, så jag tror inte så många förstod det egentligen heller. Men det är klart, de sa ju att det var jättebra, men många tänkte ju att det är ungdoms-EM jag simma, eller junior-EM eller någonting sånt där, och det är ju grattis till junior-EM-guldet. Man bara, nej, alltså det var ju riktiga EM jag vann guld på då.
Ja, och då med en smäll så var du inne i liksom och i eliten och folk började på veta vem du var och sådär. Sen så gick karriären hur då? Spikrakt uppåt eller vad?
Ja, men alltså den har gått ganska, själva utvecklingen om man kollar på tiderna som jag gjort har gått väldigt rakt uppåt kan man säga. Det är ju bara det att på mästerskapen har det dippat lite ibland. Men under själva året så har gjort snabba tider ändå, men det är vissa mästerskap som har varit lite kruxiga, och det var ju bland annat OS där efter EM i Eindhoven 2008 som inte gick så jättebra. Men då var jag åkte till Beijing där, och jag hade inte mina föräldrar med mig, jag hade inte min tränare med mig, så det var ju väldigt
just det, du var 14 och fyllde 15.
Jag fyllde 15 sista dagen
i OS
sista
Peking,
dagen tävling, ja.
Men var det någon, hur kände du? Kände du någon press då? För då var ändå det, visst du hade slagit igenom, men...
Nej, alltså jag tror att jag hade lyckats bättre om jag hade haft min tränare där som skulle säga till mig att jag skulle simma som vanligt och inte ta i för mycket första 50, för det har alltid varit lite av min taktik att försöka vara så avslappnad som möjligt första 50. Och där var jag ju före olympiska mästaren första 50 i försöken, så jag kom ju knappt i mål på det loppet. Jag hade behövt någon som var där som kunde liksom, någon som kände mig, som förklarade hur jag skulle göra, och för det behöver man ju hjälp med när man är så lite, man behöver ju det här stödet hela tiden från en tränare, och det hade inte jag när jag var där, så. Men ändå så gick det ju ganska bra sen på några andra lopp. Jag kom till final på en lagkapp och slog svensk rekord på 100 ryggsim, så det var ändå väldigt väldigt lyckad tävling.
Hur upplevde du annars? Ett OS är ju väldigt speciellt. Då var du 14 och skulle fylla 15. Jag tänker mig allt omgivningen som den ser ut. OS-byn, när man äter mat med andra idrottsstjärnor och sånt där. Hur upplevde du allt det?
Ja, det var ju jättestort. Men det blev ju väldigt mycket fokus på annat än själva simningen också. Man gick och försökte samla pins från andra idrottare och skulle hämta autografer från alla möjliga.
Vem jagar du mest?
Jag kommer ihåg att den här långa basketspelaren från Kina. Han såg mig ju. Jag gick förbi han någon gång i OS-byn och blev helt paralyserad typ. Det var riktigt häftigt. Han var ju mer än dubbelt så lång som jag var, så det var jättehäftigt att möta sådana idrottare i OS-byn.
Ja, just det. En speciell stämning och andra idrottsstjärnor, inte bara från andra länder, men i andra idrotter också.
Det är alla som samlas där på ett ställe.
Mm.
Och det är riktigt häftigt att uppleva.
Och där sprang du omkring och... Vilka, du fick hans autograf då?
Ja, jag tror att jag inte sa någonting. Jag stod där och kollade bara.
Ja. Men du har haft samma tränare under hela din karriär, stämmer det?
Ja, inte hela min karriär, men sen jag började i landslaget ungefär har jag samma.
Carl Jenner.
Och nu har jag även Andrei Voronsov som är han var förbundskapten i Ryssland i 4 år, men nu har han flyttat till Sverige och tränar mig och ett annat gäng också. Vi är ungefär 9-10 simmare i en träningsgrupp här i Stockholm, och vi är från olika simklubbar och vi tränar tillsammans här, och då är det Carl och Andrei som är våra tränare.
Vad har Carl och Andrei betytt för dig?
Carl har ju betytt jättemycket under hela min karriär. Han känner ju mig. Det blir som en andra pappa nästan. Han har stått ut med mig även fast jag har varit helt omöjlig ibland. Men det är många andra tränare som inte hade stått ut med mig i de lägena som det har varit som jobbigast.
Vad hade det varit för lägen?
Nej, men det är allt från när det inte har gått som det har tänkt, som jag kanske inte har hanterat situationerna på rätt sätt. Men han har ändå stått ut med mig, och andra tränare tror jag hade bara tagit sin väska och gått därifrån och inte orkat med mig. Men han har ändå kunnat hantera en jobbig tonårsflicka. Han har ändå varit min tränare under hela min tonår, och det är inte så lätt att hantera en tonårstjej, tror jag, alltid. Så André har också betytt jättemycket. Han var min tränare nu i 2 år. Och det är alltid så här, det är skönt att ha ett extra stöd, att man har 2 tränare. Det tror jag kan vara väldigt bra ibland, så man inte har en tränare hela tiden.
Då hade du tävlat och det första OS. Och sen, vad hände efter det då?
Då började, efter OS i Beijing, då började satsningen börja på lite mer allvar, tror jag. Det var då man fick SOK-stöd och såna här bitar, att det började bli lite mer, och mer träningsläger och det började närma sig mer fokus mot simningen. Och sen, det var 1 år kvar i högstadiet, och sen började gymnasiet efter det, och då var det verkligen fokus på simningen. Det blev mer anpassat efter träningen. Så.
Dina simkompisar i din klubb som tyckte att det var, kanske blev avundsjuka när du var så mycket bättre än dem snabbt, det är en sak. Men hur reagerade de andra från landslagssimmare från andra länder när du kom som en raket?
Nej, men jag tror inte ens de han ser någonting, för det gick så fort. Nej. Jag tror att det var väldigt chockande för andra. Man vet ju själv när man har, det händer ju fortfarande att det kommer simmare från ingenstans. Så där. Det är jättehäftigt att se att när det kommer unga simmare som utvecklas så fort. Man känner ju igen sig när man ser det. Och det är riktigt häftigt att se. Och jag tror att många tycker det är häftigt liksom, att simningen utvecklas hela tiden och så.
Och sen så, ja just det, sen så gick tiden där och då började du på gymnasiet. Som du har tagit studenten nu, va? Ganska länge sedan. Du gick ut så att säga parallellt med simkarriären. Ja, precis. Ja. Var du bra i skolan?
Nej, jag har inte varit den här MVG-barnet som många idrottare brukar bli. Det är många som brukar få MVG i alla ämnen, och det känns som att de idrottare som jag har pratat med, att de har alltid haft väldigt lätt i skolan. Men jag har ju fått sitta och plugga i flera timmar för att ens klara att få G eller VG på vissa prov. Så det har varit ganska tufft för mig.
Lade du ner mycket tid på skolan, eller hur var fördelningen där?
Jag tror jag lade ner mycket tid på simningen också. Så jag tror att det var väl det som gjorde att skolan inte blev det här fokus nummer 1 efter när jag började i gymnasiet då. Så började simningen bli prio 1 mer.
När kände du att nej, men jag kommer nog kunna ha simning som huvudsysselsättning, så att säga? Att det ska bli mitt jobb?
Ja, det var väl när jag började gymnasiet där. Det kändes som att det var det jag skulle satsa på i många år.
Ja, du hade kunnat börja då kanske. Du hade kanske inte behövt gå gymnasiet. Så sett,
jo, med tanke på din status. Jag är väldigt glad att jag klarade gymnasiet ändå. Jag var riktigt glad över. Det är viktigt att man klarar av det. Det hade bara varit skönt om man hade haft lite lättare i skolan. Och att man hade lite lättare för att läsa och sådär. Men det har aldrig riktigt varit min grej.
Men du gick medieprogrammet då? Vad hade du för drömmar? Alltså, om man bortser från simningen då?
Då hade jag ju foto som inriktning, och det var ju mycket att då ville jag gärna bli fotograf eller någonting sånt där. Men sen har det blivit mycket mer i och med simkarriären, att man får träffa mycket journalister och reporter och sådär. Så det blir ju mer någonting som jag vill rikta mig in på, för det känns som att jag passar in lite mer på det än kanske fotografyrket, för det finns så många andra som är så mycket bättre än mig på och fota och sånt där. Jag är inte så jättekonstnärlig av mig.
Hur väl fann du det till rätta i landslaget då, i den gruppen?
Men det gick väldigt bra. Jag hade ju min kompis Jolin Hössman som började samtidigt som mig. Vi åkte på den här resan på världskuppen 2007 tillsammans. Och ja, så vi kom med i landslaget samtidigt. Och ja, hon är ju några år äldre än mig, så det, jag tycker ändå vi höll ihop väldigt bra. Och det är klart, många andra i landslaget var ju mycket äldre och så det är klart att de kanske inte tycker det är jättekul att umgås med en liten 14-åring sådär, men Jolin har alltid varit jätterolig att umgås med.
Mm. Therese Adam är ju 16 år äldre än dig till exempel.
Ja, precis. Nej, men det är som att jag ska umgås med, jag kan inte räkna nu, men en femåring, nej. Så det är ganska, ja, jag förstår att det kanske inte är jättekul att umgås med någon som är 16 år äldre, men nu är det ju annorlunda såklart när man har blivit lite äldre. Nu kan man ju, ja, diskutera saker och sådär utan att det är, man pratar med ett litet barn. Så.
Men det var alltid, för där, i alla landslag så är det ju en grupp väldigt, alltså, starkt strävande elitidrottare som har ett mål och ofta kanske ganska egoistiska också. Hur fann du din plats i den gruppen?
Jag tror att det gick ganska bra. Alltså, vi har varit ett väldigt bra gäng. Det självklart blir ju så att man delar upp sig lite i grupper sådär, och så har det alltid varit. Men jag tycker ändå inte att det har varit något problem, utan det är, alla har liksom varit väldigt hållit ihop bra ändå.
Mm. Så där har det varit inga, där har du funnit dig. De har,
ja, men jag
klarat kunnat, av dig och du har klarat av dem.
Ja, men jag känner att jag har varit lite grann där som har kunnat gå runt lite grann så här till alla grupper så det känns väldigt bra.
Ja. Är du sportintresserad förutom simningen?
Nej, inte jätte. Jag blev det nu på senare år, men i början av min karriär så var jag inte så jätte sportintresserad, men nu följer jag en hel del sport självklart. Bland annat fotboll, och nu under vintern följer man ju skidåkning en del och sådär.
Mm.
Det blir ju, när man kollar på sport, man blir ju inspirerad alltid. När man ser någon som gör något bra så blir man ju väldigt inspirerad och går träna och sådana grejer. Så det tycker jag är jättekul att följa idrott.
Ja. Flera av de bästa, oavsett idrott, som har varit världsbäst som du är nu, säger ju att de kan ha problem med att hantera pressen så tillvida att när man är så bra som du är så förväntar sig folk också att man ska vara det. Så att det är lite, om man dippar lite grann och kanske inte gör resultat någon gång så blir det nästan som en besvikelse hos folk. Så, men är du inte bättre än så? Du ska ju vara bäst jämt. Har du känt av det?
Ja, självklart känner man ju det. Det är jättejobbigt ibland när man gör folk besvikna. Jag vill inte att de ska bli besviken för att jag inte lyckas med någonting. Jag gör ju så gott jag kan. Ibland så går det inte bara så bra som jag har tänkt mig. Men jag tror ändå att pressen på något sätt har gjort att jag kan motivera mig till att träna också. Så press kan vara både bra och dålig. För mig har det varit mycket positivt med det att jag blir mer motiverad att träna hårt. För då vet jag att jag inte kommer göra någon besviken eller mig själv.
Men hur viktigt är det då att dels inte göra någon andra besvikna och att visa andra att man kan, alltså bekräftelsegrejen där?
Ja, men det enda som jag kan göra är att jag gör så gott jag kan och försöker förklara det sen. Om det går dåligt så finns det förmodligen en anledning. Det är klart att man får ha lite bortförklaringar om det går dåligt. För det kommer gå dåligt ibland och man kommer ha dåliga tävlingar. Det är jättetråkigt om det blir på de viktigaste tävlingarna. Men man får bara försöka igen om det går dåligt då.
Men hur viktigt har det varit för dig att få att vara bra och vara bäst och få veta att du är bäst?
Det är alltid en väldigt skön känsla när man väl går bra, när man överraskar sig själv. Jag har ju överraskat mig själv väldigt många gånger, så man vill ju gärna ha tillbaka den känslan. Så det är lite det man tränar för också, när man överraskar sig själv och när man vinner ett EM-guld eller VM-guld. Den känslan vill man ju ha tillbaka.
Ja, du sa i en intervju före jul här förra året att det finns ingen gräns på hur du kan överraska dig själv. Du blir ju också själv överraskad över dina framgångar.
Nej, jag tror att jag blir mest överraskad av alla faktiskt. Alltså det är, Ibland så undrar jag vad jag gör egentligen. Att jag kan göra så mycket. För jag tror ju inte att jag ska simma så snabbt. Jag simmar ju alltid mycket bättre än mina förväntningar. Och det har jag verkligen gjort det här året. 2014.
Hon är bara 21 år men har levt simliv på elitnivå i 8 av dem och fler lär det bli. Hon saknar alltså fortfarande en OS-medalj och den ska komma i Rio 2016 är det tänkt. Hon gjorde succé med 3 guld under EM i Berlin i somras och 3 guld till under VM i Qatar i december nu. Och hon tackar sin tränare Carl Jenner för en stor del av framgångarna för, som hon säger, han har fått stå ut med mycket. Intervjun görs hemma hos Sara och hennes sambo i lägenheten i Bromma. Hon har aldrig längtat utomlands och aldrig strävat efter att bo och träna någon annanstans än i Stockholm. En detalj som kom upp under vårt samtal är det där väntrummet som simmarna samlas i före start innan de går på led ut till sina startpallar på tävlingar, alltså simvärldens motsvarighet till green room. Vad händer egentligen där? Sara vet förstås.
Som händer bakom väggen stannar bakom väggen. Nej, jag skojar. Nej, alltså det händer inte så mycket. Vissa sitter där.
Det är ett green room,
ja,
där sitter
ni. Ja, men det är lite som, vi kallar det call room. Då sitter man där på, alla stolar står i rad. Och så samlas man där och ska lämna in sina akkrediteringar. Alltså typ som ID. Ska man lämna in det och man ska ta på sig badmössor och glasögon och på med dräkter. Man sitter och småpratar lite med folk och så. Sen beror det på lite grann om det är en final eller semifinal eller ett försökslopp. Jag tror att inför finalen så är det lite, vet, mer nerver bland alla. Så det brukar vara lite mer tyst och sådär. Men ja, vi är ett gäng tjejer som brukar prata lite ibland.
Ja, just det. Ja, men för det är ju alltid... Allt som är bakom kulisserna är man ju nyfiken på att veta.
Vissa står och värmer upp och sådär också.
Ja, vissa vill inte bli störda. Men hur är dina nerver? Är du nervös?
Ja, ibland blir jag väldigt nervös, men ofta har det varit så. De loppen som jag har varit som mest nervös på har ju varit några av mina bästa lopp. Så att jag brukar ändå vara ganska lugn när jag är nervös. Så då känner jag på mig att det kommer bli något bra ofta.
Mm. Karriärmässigt då, om man säger, om vi tar vid där efter Peking så gick det ju bra. Och EM-guld och allting. Mm. Och både kortbana och långbana. Och sen OS i London. Vad har du för minnen av det?
Det var ju riktig, vad ska jag säga, besvikelse. Det var fruktansvärd tävling och jag ville bara därifrån efter första landardagen. Jag kände att jag var inte i bra form. Och,
du hade varit sjuk då?
Ja, jag hade varit jättesjuk. Jag hade haft en infektion i kroppen några veckor innan OS. Så det var riktigt så här frustrerande då när jag var sjuk. För då började man känna på sig när man inte kunde träna och missade tävlingar. Att det skulle bli riktigt tufft att ta sig tillbaka. Mm. Så det var ju frustrerande redan då. Så jag tror att det tog väldigt mycket energi. Och att det var mycket sådana tankar inför OS. Att jag, ja, nu... Då tänkte jag att jag kanske inte... Jag kände ju på mig att formen kanske inte var där helt och hållet. Men ja, det är det som är häftigt med OS. Att när man, för de som väl lyckas att hålla sig friska inför tävlingen. Det är det som är coolt. För det är inte så lätt att pricka in formen var fjärde år. Det är det verkligen inte.
Nej. Och i takt med att OS närmade sig då så skrevs du ju också upp som ett av... De stora medaljhoppen och så.
Ja, men jag hade ju gärna velat leva upp till det.
Mm.
Och jag gjorde mitt bästa för att försöka ta mig tillbaka till den formen jag var innan jag var sjuk. Men det var inte så lätt.
Nej. Hur hårt tog det på dig?
Ja, det tog väldigt hårt. Jag var inte alls sugen på att gå och träna igen efter OS. Jag tror jag tog ledigt i 6-7 veckor utan att gå och simma någonting. Jag gick och simma ett pass där om de där veckorna och då ville jag bara därifrån på en gång. Det var inte alls kul att gå och träna. Men,
alltså dina tränare då?
Nej, men det var så vi planerade att vi skulle ta det lugnt. Jag skulle inte känna någon press att jag vill gå och träna. Utan jag skulle höra av mig när jag kände för det lite grann. Och det verkade gå bra. Under hela hösten så gjorde vi lite det upplägget. Att det var, jag skaffade körkort och blev klar med gymnasiet och sådär. Och sen började vi träna i början på nästa år istället. Början på 2013 började det igen.
Mm. Men var det nära att du la av helt? Eller vad hade
Nej, jag kände ändå att jag hade ett driv att jag ville visa för mig själv att jag kan pricka in formen. Och då visste jag att jag är tvungen att vänta i några år till på det.
Ja, men du har ju tiden för dig. Fast du har varit med så länge så har du ju många år kvar, så att säga. Ja, men så då kom du tillbaka och gjorde det med besked. Vi kan ju prata om den supersuccén här under i höstas, alltså 2014. Då du tog två VM-guld och två världsrekord. Vad var det? 35 minuter emellan här.
Ja, jag tror det var en timme eller någonting sånt.
Mm, kortbane-VM i ja. Doha.
Mm.
Men innan dess så var det ju också då när du missade... nu blir det så igen, men misslyckades. Du gick alltså inte till final och sprang raken och mixade zonen där journalister såg och vänta. Vad var det för något?
När var det?
Ja, men nu. Var det inte det nu i Qatar?
Ja, just det. Ja, det var första dagen på... VM i Doha.
Ja.
Men då sprang jag inte rakt genom
mixen. Nej, okej.
Men det var 204 sim och jag kände det gick inte så som jag trodde att det skulle gå. Men jag kände att jag har testat i alla fall. 204 sim är inte min distans. Det är ingen distans som jag kommer satsa på i framtiden heller. Men jag kände att det var värt ett försök. För det hade gått väldigt bra på SM 2 veckor tidigare. Så var det skönt att börja med en distans som jag inte riktigt... ha någon kärlek till, eller vad man ska säga. Alltså det börja lätt, fast ändå typ med den jobbigaste distansen. Och det gick inte så bra, men jag kände att det var... Ja, det jag kunde göra var att gå vidare, för jag hade mina viktigare lopp sen.
Mm.
Och sen var det efter 100 frisim så kom jag ju på andra plats. Och det var nog då som många trodde att jag var väldigt besviken, men det var mest för att jag andades ingenting på min sista 25 meter på 100 frisim och jag kände att jag hade lite syrebrist i hjärnan, så det var ingen idé att stanna i mixen.
Aha, det var det det var, ja.
Okay. Så jag vet du, föll ihop i korridorerna där mellan tävlingsbassängen och träningsbassängen där, så föll jag ihop flera gånger bara för att jag var lite syrebrist. Så ibland så måste man tänka på de bitarna också. Och sen hade jag ju ett till lopp en halvtimme senare, så det gick väldigt mycket bättre.
Mm. Just det. Men just det, hur funkar det att beslutet tar, nej men du ska inte upp och andas? Det, bestämmer du det innan, eller hur?
Nej, men tanken var ju att jag inte skulle göra en andning direkt efter vändningen, för det kan man tjäna ganska mycket fart på. Men sen så fastnade jag i det här tempot. Det kändes som att det gick väldigt mycket fortare än vad det gjorde, men jag tror att det hade gått fortare om jag hade kanske... andats lite grann.
Ja, men hur mycket hinner man tänka då sen, och bestämma och ändra sin plan eller gå upp och andas, eller hur funkar det?
Ja, men det är svårt att ändra liksom det under själva loppet, utan man kommer in i en rytm i simningen och då är det svårt att bara byta rytm plötsligt.
Ja. Men hur vanligt är det att få syrebrist, alltså att pressa sig så hårt så att liksom du rasar ihop?
Ja, nej, det var värt ett försök. Men jag tror att jag kan simma snabbare utan att ge så mycket kraft i det. Alltså det är träningen som ska vara jobbig. När man tävlar så ska det gå lite mer av sig själv. Det måste vara lite mer avslappnat första 25-50 meter för att jag ska kunna göra den här spurten som jag har sista 50. Men det blev inte så på 100 meter. Det är sådana lopp som man kommer få ibland. Jättetråkigt att det var i en VM-final i loppet, men ja, det var... Jag simmade ändå väldigt snabbt. Och det var ju... Ja, det var värt ett försök, som sagt.
Nu har du ju vunnit allt utom som går att vinna. Det är OS-guldet som saknas. Hur ser du på det framåt här nu?
Ja, det ska bli väldigt spännande att se om jag... lyckas hålla den här kurvan uppåt. För nu går det verkligen rakt uppåt i utvecklingskurvan. Och det är det jag vill försöka hålla i. Och det här, jag hoppas att 2015 blir minst lika bra som 2014 var. För då känner jag att då kommer självförtroendet vara på topp. Och ja, då går det bara att träna vidare med mycket glädje. hela 2016 fram till OS.
Mm. Men kan du redan nu lägga upp träning med tanke på OS 2016? Eller hur funkar det? Hur långt fram ligger planeringen när man liksom ska träna ner sig? Och
så? Ja, alltså det där är ju det. De där bitarna sköter ju mina tränare. Jag har ingen aning, jag bara tränar de passen som de skriver upp.
Du gör som de säger.
Jag följer sällan planeringen. Alltså vad vi ska göra på träning. Utan så det
du följer sällan den?
Ja, alltså man följer liksom, jag har ingen koll på vad jag ska göra för träningspass nästa vecka, utan det är det som tränarna har koll på. Jag kommer dit i träningen på morgonen och så har de skrivit upp ett pass på tavlan och så gör man det passet.
Okay.
Och så litar jag på att de gör sitt jobb. Mm. Och så får jag göra mitt jobb. Mm. Och det är att utföra det som de skrivit upp på tavlan.
Kräver ganska stor tillit då. Du måste ju vara säker på att de vet exakt.
Ja, ibland så självklart så ifrågasätter man ju ibland. Men ja, det får man ju inte göra för ofta självklart. Men ibland så måste man ifrågasätta. Och för att det är ju bara jag som vet hur det känns när jag simmar. De vet ju inte hur det känns när jag simmar. Och ibland så sätter de upp väldigt, väldigt tuffa krav på tider man ska klara av under passet. Som target times. Och de tiderna kan vara lite för tuffa ibland, kan man känna. För vissa dagar så är man ju inte i jättebra form på träningen. Och då måste man kanske ifrågasätta deras upplägg lite grann. Men det får man göra.
Har ni bråkat någon gång då?
Ja, det gör man ju minst en gång i veckan.
Ryker ihop liksom?
Ja, men det är inte så här, man ryker inte ihop, utan det är mer så här lite diskussioner liksom. När man inte är överens om någonting. Och det är sånt man får göra när man jobbar ihop. För alla som, om man jobbar ihop med någon, det är klart att man inte är överens hela tiden.
Men du är inte konflikträdd, så att du har inga problem att säga vad du tycker och så?
Ja, delvis. Alltså jag vill gärna kunna säga vad jag tycker utan att det ska bli någon konflikt, självklart.
Mm. Om allt går vägen då och du vinner det där OS-guldet 2016, hur långt fram ser du? Vad gör du om 10 år?
Oj. Ja, vem vet vad man gör om 10 år, brukar jag ställa frågan då. Det är jättesvårt att veta. Jag hoppas att... jag tror inte jag fortsätter att simma om 10 år. Jag skulle bli väldigt förvånad om jag fortfarande håller på med simningen. Men jag hoppas att jag...
Du är bara 31 då?
Ja, jag vet. Simning är ett väldigt tufft liv. Det är mycket träning och sådär. Och jag känner när jag är 31 så har jag ändå varit i landslaget i 16 år, så då tror jag att det... Men jag ska inte säga att jag... Det kan lika gärna vara så att jag fortsätter faktiskt, man vet aldrig, men jag hoppas att jag har hittat en annan väg också och hittat vad jag vill göra efter simkarriären, för just nu är det många många alternativ som man funderar om. Men jag känner ändå att jag har lite tid kvar att bestämma mig vad jag ska göra.
Mm. Men hur gott lever du idag? Vad tjänar du på sporten idag då?
Ja, man lever lite svenssonliv nästan. Nej, man bor i en liten tvåa i Bromma i Stockholm. Och ja, det är inga lyxvåningar och inga lyxbilar, utan det är riktigt... man får leva lite snålt, för en idrottskarriär är ju väldigt... En idrottskarriär är ju väldigt kort jämfört med andra karriärer. Så då måste man ju tänka lite på framtiden och försöka spara pengar.
Men du kan lägga undan och du tjänar så pass mycket så att du kan lägga undan,
ja,
pengar och
planera. Jo, men det får man göra, men det är ju mer prispengar och sådär som man får lägga undan då.
Mm.
Och sen har man en liten månadslön från simklubben som man får klara sig på.
Mm. Och SOK-pengar?
Ja, jag har aktiebolag, så då får jag inga SOK-pengar.
Det är så det fungerar alltså?
Ja.
Då.
Precis. Men självklart
du tjänar för mycket.
Ja, precis. Självklart så är det ju, alltså om man har ett aktiebolag så det är ju bara de reglerna som där. Jag vet inte riktigt. Jag är inte insatt på det där, men självklart så får man ju bra stöd ändå. De betalar ju allt från tävlingar och läger och såna grejer, utan men ja, det är ju mer, man får ju söka stipendium från dem och då kan man ju inte göra det om man har ett bolag då.
Man hör ju en del om andra idrottsstjärnor i andra idrotter också som kan ha svårt efter stora framgångar, för då blir det plötsligt väldigt stor efterfrågan och så. De sponsorer som vill att man ska göra ditten och datten och så vidare. Gör du någonting sånt på sidan om så du själv är aktiv för att stärka ditt eget varumärke liksom?
Det är ju min agent som får jobba med det där. Men självklart så måste man göra någonting tillbaka till de sponsorerna som man jobbar med. Och då har jag fått göra jättetrevliga saker ibland. Bland annat nu i somras så fick jag åka till Italien i Trieste och gå på sightseeing och självklart så här, fotograferingar och sådana grejer. Det var ju jättetrevligt.
Mm.
Vinprovning och sådana grejer. Det klagar man inte på. Så, men det är ju sånt man får göra när man har lite ledtid. För det är, ibland är man ju ledig också från simningen. Då får man ju passa på att göra lite sponsoraktiviteter.
Är du restriktiv med sånt annars som tar tid från simningen?
Jag försöker ju inte lägga det på under de perioder som det är väldigt mycket träning och sådär. För jag vill ju inte så här förlora träningstid. Och simningen tar ju mycket energi. Så när man väl är ledig under de här riktigt hårda veckorna så vill jag ju bara ligga hemma i soffan och kolla på tv.
Mm.
Nu vill jag inte åka omkring överallt utan då försöker jag ligga hemma och ta det lugnt.
Ja. Hur många timmar tränar du per dag?
Väldigt olika. Allt från 2 timmar per dag till 5-6 timmar per dag.
Mm.
På vissa dagar har vi bara 1 simpass och andra dagar har vi 2 simpass och 1 gympass. Och, så det brukar bli upp mot 20-25 timmar i vattnet och 3-4 timmar på land också.
Mm. Mm. Vi spelar in det här nu hemma i din lägenhet i Bromma. Och du har kört förmiddagspasset och sen så efter det här nu så ska du iväg igen då.
Eller? Just nu är det en väldigt lugn period med träning. Så det är, just nu är det lite inne att man får gå och träna lite som man känner för och sådär. Vi har ingen planerad träning just nu utan nu får vi bara gå och gymma när vi känner för det. Gå och simma lite då och då och sådär. Och bara ta det lite lugnt. För det har varit väldigt tuff höst nu. Senaste månaden när vi har haft träningsläger och tävlingar.
Mm. Men du har inga problem med motivationen? Jag kan tänka mig som efter den här VM nu senast i Doha. Att känna att och sen så ska man ner. Och så ska man på ett igen.
Nej, jag tycker det är skönt. Alltså det är det som jag känner är viktigt för motivationen. Det är att få en lugn period efter stora tävlingar som VM nu i Doha. Man får ta det lite lugnare 1 eller 2 månader. Både tränings- och tävlingsmässigt. Att det inte är någon press på att gå och träna och sådär. Utan att det ska vara lite lugnare ett tag. Och det tror jag, det upplägget har vi kört lite grann nu senaste året. Och det har funkat väldigt bra.
Mm. Du har ju valt att ha din bas här hemma i Sverige och i Stockholm. Och inte åka iväg på längre perioder och träna utomlands. Varför inte då?
Ja, jag känner bara att när jag väl har åkt iväg så har jag bara längtat hem. Och sen hatar jag att flyga. Och jag trivs bra på Eriksdalsbadet i Stockholm. Och då har det blivit att man stannar. Och jag föredrar hellre att åka iväg på korta träningsläger. Att man åker iväg 3 veckor. Kommer hem i några veckor och åker iväg igen. Det är lite mer det upplägget som jag trivs med.
Mm. Ja, Brasilien väntar. Det är nästa läger som står på tur här.
Kommer vi åka till Brasilien i 2 veckor i början på januari.
Lång flygresa.
Ja, det blir en väldigt lång flygresa. Men vi ska nog klara av det den här gången.
Vad bra. Och sen så rullar det bara på här efter det januarilägret då.
Ja, det blir ungefär 1 tävling per månad fram till sommaren.
Mm.
Och lite små träningsläger här och där.
Mm. Vad bra. Jag är nöjd. Och tack så mycket för att jag fick komma hit.
Ingen fara,
det var jättekul. Lycka till.
Tack så jättemycket.
Det var årets första poddavsnitt. Sara är på väg till Brasilien på träningsläger och också för att bekanta sig med Rio inför OS 2016. Det gör hon. Jag strävar på och återkommer med en ny poddgäst om en vecka. Fotbollsintervjuer och hockeysnack som rekommenderas är, som ni vet vid det här laget, Olof Lunds och Niklas Wikegårds respektive poddar. Tunga gäster och intressanta ämnen finns där. Vi hörs igen om en vecka.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.